Okej, okay, scenen är denna. Ett svenskt vittne överhör ett gäng amerikanska turister som går en guidad stadsvandring i Stockholms gamla stan. När de går förbi något av de äldsta husen, kanske är det huset på Baggensgatan 27, för de vet att huset sannolikt är byggt redan på 1300-talet. Och de tappar i sina hakor. Hur kan någonting vara så gammalt? Det är ofattbart. Vårt svenska vittne skrockar förnöjt. Amerikaner har ingen historia. Det är den känslan han får. Försiktigt räcker en annan av turisterna i gruppen upp en hand. En kinesisk turist med fotriktiga skor och praktisk frisyr har en fråga. Är det år 1300 före eller efter Kristus som huset byggdes? Jäkla kineser med sin uråldriga kultur. Aldrig får man känna sig speciell. Scenen kommer från Martin Kellermans serie Rocky och visar tydligt på glappet mellan kinesisk historia och egentligen det mesta annat som finns att jämföra den med. I Kina bodde på 600-talet, enligt vissa uppskattningar, 20% av världens befolkning. Det Kina leddes av en stark, ärelysten, grym och imponerande kvinna. Hon är den enda i officiell mening regerande kejsarinnan som Kina har haft och en av världshistoriens mäktigaste kvinnliga härskare. Hon har för eftervärlden blivit känd som
Wu Zetian
eller Wu Zetian i en kraftigt försvenskad form. Det här är ett avsnitt om hennes resa till makten, hennes tid där och hennes arv. Och ni är varmt välkomna.
Jajamän, det är ni. Välkomna till Historiepodden. Och jag sitter här och undrar, precis som alla andra, vad är en praktisk frisyr?
Det är en frisyr som är lättskött och inte vållar så mycket besvär. Du har väl en ganska praktisk frisyr?
Ja, var det så här?
Nej, där var jag lite elak. För det är ändå viktigt för dig att vara prydlig i håret. Med en praktisk frisyr, då sätter man funktionalitet framför estetik.
Okej, då har jag det förklarat i alla fall. Skandiamannen då?
Är vårt avsnitt om Palmemordet det avsnittet som först har blivit helt utdaterat?
Ja, kanske. Kanske eller också inte, jag vet inte. Hur som haver, så nu är jag inne på min andra omgång i läsning av den här boken. Det är väldigt spännande och jag tror ju inte att vi ska fördjupa oss mer här nu. Men jag säger så här, jag håller honom som alla andra högt och det har jag gjort nu i mer än ett år sedan jag läste den första boken som kom ut av Lars Larsson.
Yeah.
Och sen den här andra, den osannolika mördaren. Sen dess har jag har ju tänkt att det är för mycket som stämmer och passar, det måste vara han nästan alltså. Men jag har en annan aktör med här också som vi tar upp i vårt avsnitt för övrigt om Palmemordet.
Stay Behind-rörelsen. Det var ett skämt med ett långsökt spår.
Ja, det är inte säkert. Det är så himla långsökt för att vilja säga. För det andra, så den här personen jag pratar om är nog inte kopplad till det. Utan det är något annat spår han går kopplad till. Men han lever och finns inte i landet. Så det kan ju hänga ihop med det. Att det nu tar så lång tid innan Peterson säger att det här är avklarat eller inte. Så jag håller den personen som nummer två tänkbar. Men jag tror ändå att det kanske är Skandia-killen.
Vi får lov att återkomma till det här i framtiden.
Ja, gärna. Vi måste ju också börja putsa mer på det här museet som kanske blir allt mer aktuellt nu när utredningen läggs ner.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, vi ska prata om den kinesiska kejsarinnan Wu som levde under 600 och tidigt 700-tal. För att göra det här så kanske man ska börja med att säga mot bakgrund av vad pratar vi om henne. Så jag tänkte gå igenom lite grann om källmaterialet.
Ja.
Förra året kom den svenska sinologen Bengt Petterssons bok Himlens dotter ut. Den är helt tillägnad Wu. Sen finns det såklart en mängd bra översiktsverk om kinesisk historia där hon tas upp i stor eller liten utsträckning. Hon är ju unik i kinesisk historia och eftersom hon är det så har många gjort sig besväret att skriva om henne och hennes epok. Petterssons bok är bra och innehåller extremt mycket information om tiden. Det faktum att hon är ett unikum har också lett till att hon förekommer flitigt i populärkultur. Det finns flertalet kinesiska filmer, eller miniserier, eller för den delen tv-spel. Hon är till exempel en återkommande karaktär i flera av Civilization-spelen.
Ni hao, wo shi nu huangdi Wu Zetian. Zhongguo zui qiu heping, yi mou qiu zishen fa zhan.
I Civilization 2 så kan man välja mellan Mao Zedong och Wu Zetian som ledare för den kinesiska civilisationen.
Det är ju två väldigt charmerande representanter.
Och vi kommer henne nära genom framförallt tre källor. Vi har gamla Tang-krönikan från 940-talet. Sen har vi nya Tang-krönikan, den är från 1060-talet. Och omfattande spegel till hjälp för de styrande. Den är från 1080-tal. Här stöter vi direkt på några av de klassiska källkritiska problemen då. Källorna är nedskrivna flera hundra år efter hennes tid. Hon föds på 620-talet, dör år 705. Det är ju ett problem. Det som är isländska sagor och allt sånt där. Här har det gått lite tid. Ett annat problem är den tendens som visar sig i källmaterialet. Nämligen att ju nyare källa, desto grymmare historisk aktör blir hon. Det verkar alltså som att varje ny generation krönikor tar i lite mer för att framställa henne som ond än vad den förra har gjort. Det skulle då vara lätt att kategoriskt säga att vi bör behandla alla de här uppgifterna som svartmålningar av en kvinnlig ledare i en kontext där kvinnliga ledare har betraktats med misstänksamhet. Men så här, det är värt att hålla i åtanke, vilket kommer bli tydligt, att det här är en extremt skicklig och hänsynslös maktspelare som målmedvetet verkar för att stärka sin maktposition i alla situationer.
Ja, det är väl i ett nötskal vad det här är för person, ja.
Så att hon skulle vara inkapabel till grymhet, det stämmer helt enkelt inte. Sen så ibland så är de kinesiska krönikorna väldigt noga med att poängtera hennes grymhet på ett sätt som inte alltid känns troligt, men vi får diskutera det där case by case. Utöver källorna finns också arkeologiska fynd. Bengt Pettersson sammanfattar hela som att de arkeologiska fynden i stort stärker påståendena i källmaterialet. Gällande tiden, en sista sak också, så ska man ha med sig att det är inte heller så att ingenting skrevs om henne i 300 år. Och så sen så satte man inom kort ihop tre krönikor. Utan krönikornas berättelser, det är en fortsättning på ett längre arbete. Pettersson kallar skribenterna för, citat, redaktörer som sammanställde ett historiskt material som metodiskt och fortlöpande samlats vid hovet. Slutcitat. Alltså, att vi har tre bra källtexter, där den äldsta dessutom ger intrycket av att vara minst tendensiös, det skulle väl glädja även den mest nyktra av källkritiska farbröder.
Ja, det är ju bra utgångspunkt det här.
Det är nästan Weibullskt.
Ja, ja. Och vem är Weibull?
Det är ju ett härligt brödrapar från Lund som var väldigt noga med att man skulle närma sig källmaterialet enligt källkritikens principer.
Det här är ju trots allt rimligt att påpeka, eftersom när vi försökte skämta om weibullianerna i Lund så mötte det ju vad ska man säga, begränsat jubel och då, förstånd.
Så är det ju. Sen får man ju undra om det var materialet eller leveransen det var fel på.
Så kan det ju absolut
vara. Vi skrev det där introt 15 sekunder före vi gick upp på scenen, så att det var inte helt genomarbetat.
Ja, nej. Nej, men sen är det väl också så att man är förlåten om man inte har de här gamla historikerna, Weibull och de högst upp i medvetandet.
Ja, det tycker jag.
Den här perioden är ju Tang-dynastin, 618-907 för den som vill ha lite kronologi här.
Mm.
Det är en dynamisk period. Det är väldigt mycket handel via sidenvägen.
Mm.
Acceptans växer fram för buddhismen som blir mer och mer omfattande i Kina under den här perioden, inte minst på grund av vår huvudperson här.
Mm. Stora städer där det flyttar in människor.
Ja, överlag så är det här en epok av nyfikenhet på andra kulturer också, som bland annat leder till väldigt varierad matkultur. Och sen beror det i sin tur på att man har en massa militära erövringar, så man stöter på nya kryddor och sånt där.
Mm.
Bara, och det här måste vi testa. Och så sprids det här. Och det är också en blomstrande period vad gäller poesi. Och det laboreras med porslin och krut och sånt där som ser dagens ljus under den här perioden. Så det är intressanta sekler generellt som kineserna brukar vara ganska stolta över.
Mm.
Men idag så är vi ju främst då 600-talet och tiden efter de första två Tang-kejsarna som vi ska prata om.
Precis. Utöver alla de här kulturella framstegen som du nämner så har det ju också varit en period av infrastrukturella satsningar. Till exempel har man försökt knyta ihop nord och syd genom ett enormt kanalbygge som till sist knöt ihop Luoyang, den viktigaste staden i norra Kina, med regionerna i närheten av Beijing när hela kanalen var färdig.
Mm.
Så att det är ganska häftigt faktiskt. Skulle man zooma ut lite grann så märker man att det är dynamiska tider överhuvudtaget. Det är arabisk expansion i Mellanöstern och Europa. Det är umayyaderna i Persien som ut och rör sig. Kring Kina så har vi Tibet, Khitan, turkiska stammar. Mycket som händer.
Ja, och i Uppsala så börjar man bygga högar.
Det är helt riktigt.
Ja. Ska vi prata om Wu då?
Absolut. Vi kan slå fast vissa saker om den bakgrund från vilket vår protagonist stammar. Fadern hade varit militär befälhavare under den dynasti som är innan Tang-dynastin. Sui heter den dynastin. Och genom vad som mest verkar vara ödets nycker så hade han blivit involverad i det uppror som markerar startskottet för Tang-dynastin.
Mm.
Och den person Li Huan som kom att bli första Tang-kejsaren ska till exempel vid flera tillfällen ha vistats hemma hos pappa Wu. Efter att ha blivit enkeman gifte han om sig med Madame Yang som i sin tur kom från en ädelfamilj med nära kopplingar till den förra kejsarlinjen. Så att det är ändå, det är människor som kanske inte är i rikets absoluta toppskikt men som ändå finns där i, vad ska man säga, den övre kvartilen.
Mm.
Och det är som nummer två i en linje på tre döttrar i det här andra äktenskapet som vår protagonist föds.
Och förnamnet är ju också lite oklart. Xiao har ju föreslagit, men annars så vi säger väl Wu om henne här.
Ja, precis. Det kommer lätt särskilja henne från alla andra aktörer och det är överlägset lättast att uttala av hennes många namn och titlar och liknande. Sen kommer vi slakta varje kinesiskt uttal i avsnittet ändå, men det får vara som det är med det.
Förutom att vi vet att hemmet var någorlunda välbärgat och att hon då är mellanbarn så vet vi inte så himla mycket mer.
Nej.
Om hennes barndom.
Nej, så är det.
Men hon blir 40 till slut.
Mm, det blir hon.
Och 14 år, alltså då blir hon då konkubin i kejsarens harem.
Mm, så är det.
Vid det laget har hennes pappa förmodligen dött och att ta in dottern till palatset var ju förmodligen någon form av gest av tacksamhet mot familjen då, att vi tar hand om Evi. Eftersom han hade stöttat då den första Tang-kejsaren.
Kejsaren sitter i Chang'an, som är dagens Qian, och det är då, det är där huvudstaden finns helt enkelt.
Mm. Där finns Taiji-palatset.
Helt riktigt. I en av krönikorna får vi reda på att Madame Yang, alltså Wus mamma, är oerhört ledsen över att hennes dotter ska skickas iväg. Och hon gråter och gråter och gråter och gråter. Varpå den 14-åriga dottern konstaterar, citat, "Hur kan du veta att det inte kommer något lyckosamt av att träffa himlens son?" Det är alltså kejsaren. "Varför sörja som ett barn?" Och mamman blir så golvad av den kalla logiken och i Petterssons ord finner åsikten korrekt och slutar gråta.
Tvärt.
Det är ju bra att man kan...
Okay.
Ja, she makes a good point.
Mm.
Och så slutar hon snyfta. Det är ett hedersamt uppdrag hon har tilldelats, och som du sa, antagligen en tjänst till familjen. Men hon är också en bra kandidat för den här konkubinrollen. Hon kommer från en fin familj, hon hade ett behagligt sätt, hon var snygg. Wu Mei, efter ordet för intagande, det är en variant av det smeknamn som kejsaren tilldelade henne som konkubin.
Mm.
Så att hon passade för rollen.
Men det finns ju hierarkier också bland konkubinerna, och hennes roll var ju inte högst upp i den gräddan, utan hon var konkubin av femte rangen. Så det är inte säkert att hon hade så himla god tillgång till kejsaren om hon ens egentligen träffar honom.
Nej, det där tycker jag är en intressant fråga, för forskningen där tycks ju koka ner i, låg de med varandra? Så sitter det en massa allvarliga farbröder och gummor och så, okay, kollar, får se här nu, vi har ju det här mötet som krönikorna tar upp, hur ska vi tolka det ordet och så vidare.
Var man högst upp i den där konkubinhierarkin så hade man ju bättre tillgång till kejsaren, träffa honom ofta, och man hade också fler privilegier i palatset och så. Pettersson skriver, vad gäller Wu vet vi inget med säkerhet om den praktiska eller sexuella roll, apropå det du sa, hon förväntade spela eller spelade under de minst 10 år hon var Taizongs konkubin. Hon födde honom inga barn och fick sannolikt anstränga sig för att få uppmärksamhet.
Mm. Det är tufft.
Ja, men hon kommer att bli intressant och aktuell snarare sen via kronprinsen som blir den blivande kejsaren.
Mm.
När kejsar Taizong då dör 649 så skickas ju nämligen hela hans harem i kloster. Åtminstone de som man inte tvingar begå självmord.
Ja, precis. Det verkar nästan som de har haft ett val. Följa kejsaren i döden eller bli nunna.
Mm, de anses förbrukade. Man kan ju inte ha samma harem som någon annan har haft.
Nej, precis. Var det inte det som hände med de flesta av Augustens starkes älskarinnor, att de blev nunnor?
Jo, det fanns någon likhet där. De var inte riktigt lika många, men, men de var rätt många i och för sig. Hur som helst, det här klostret, det låg ju ändå ganska nära palatset. Och det verkar ju som om Wu hade haft någon form av flört med den nya kejsaren Gao Song ändå när han var kronprins.
Mm, precis.
För på årsdagen av den här förre kejsarens död, då kommer den nya kejsaren Gao Song, som han heter, till klostret för att fira minnet av sin far genom att bränna rökelser och sådär. Och i klostret så springer han på Wu. Och enligt uppgift då så ska de båda bli så rörda av att se varandra att de börjar gråta.
Mm.
Det är inte säkert att det här var en slump.
Nej.
Att det här hände. Kejsar Gao Songs fru, alltså kejsarinna Wang, hon var ju indragen i en intrig.
Vänta, innan vi kommer in på den intrigen, jag vill bara ägna mig 20 sekunder åt något helt ovidkommande. Ja. Vad tror du hon gjorde det året i buddhisttemplet då hon inte hade någonting med kronprinsen att göra?
Ja, men hur ska jag veta det här? Det är ju ingen som kan veta det här. Hon gick väl runt och var nunna.
Gick hon och funderade om det var rätt eller fel moraliskt att mata en övergiven fågelunge med en fjärilslarv? Vilket liv är mer värt egentligen? Eller övde hon sig på sin wushu kung fu? Jag vet inte, allt jag kan om hur det är att vara buddhistisk munk har lärt mig så här Jet Lis 80- och 90-tals kung fu-filmer.
Mm-hmm.
Men det var i alla fall ett stillsamt år. Kanske kunde ladda sina batterier så att när hon får chansen kan hon kasta sig hals över huvud in i en, vad ska man säga, palatsartad maktkamp.
Mm. Nej, men du har ju helt rätt här i den här analysen. Det är ju ett fullständigt ovidkommande spår som du har lyft fram.
Ja, men det är, jag ville få in Jet Li och egentligen tipsa om Shaolin Temple från 1980-talet. Det är en väldigt trevlig film. And now, you practice kung fu with your brothers.
Mm. Okej, okay. Kejsarinna Wang då. Hon har i alla fall rykt ihop med en av kejsarens konkubiner.
Ciao!
Ja, precis. Jag vet inte om vi måste dra alla namn här för det blir väldigt stökigt. Men kejsarinna Wang i alla fall, hon är ju relevant här. Och hon är arg på den här konkubinen som då är hennes makes favorit.
Mm.
Och själv har ju Wang inte lyckats bli gravid, vilket konkubinen har blivit då.
Just det.
Och det här upplever ju kejsarinna som ett hot. Förutom att kejsaren också verkar vara mer förtjust i konkubinen så är det jobbigt att hon inte har levererat någon arvinge och sådär.
Just det, och alla som har varit inne i en relation där det finns problem vet ju att det blir alltid enklare om man blandar in en tredje part i det hela också.
Ja, precis. Hon har ju tänkt ut en väldigt bra lösning här som har något lätt desperat över sig. Ja. Lösningen är väl ungefär, den är lika bra som när polisen vid Norrmalmstorgsdramat kom på att det vore bättre med två skurkar i banken än en.
Oväntad passning.
Ja, men ungefär så. För hon tänker sig då att den här Wu,
ja,
har ju hennes make tidigare varit lite förtjust i.
Ja.
Och om vi kunde få hit henne så kommer han ju inte vara lika intresserad av den här andra konkubinen. Så hon övertalar väl kejsaren att plocka in Wu som konkubin igen. Vilket inte är helt konventionellt att göra.
Nej.
Men det lyckas man göra. Och då så ska ju då Wu sätta igång och konkurrera med den här andra konkubinen.
Det såg som incestuöst att ta in en konkubin från en tidigare kejsare. Och att hon skulle vara konkubin till en nuvarande kejsare.
Mm.
Nästan som att det fanns släktband mellan dem.
Ja, just det.
På något sånt här märkligt sätt.
Buksvågor kanske.
Ja, något sånt. Det här kan man ju konstatera är en dålig idé. Men det är ju lätt att vara efterklok. Jag tycker även den kommentaren som Pettersson gör i det här ärendet att även om krönikorna inte tar upp det så vet vi inte vilken roll som kejsaren själv spelade här.
Nej.
Det är ju möjligt att han också vill ha in den här kvinnan som han helt uppenbart var förtjust i sitt harem.
Ja, det är mycket möjligt. Wangs ingång i det här är ju lite som om man hade pratat om 1900-talspolitik, alltså och USAs olika turer, att min fiendes fiende är min vän och sådär.
Mm, just det.
Ungefär så tänkte ju hon här. Och allting går ju snett, för det visar sig att kejsaren istället blir mer intresserad av Wu än någon av de andra.
Mm, precis.
Och då blir det så att Wang blir helt förtvivlad. Ja, men nu gick ju det här i baklås. Vad ska jag göra nu? Ja, då börjar hon då att kukilura med den här andra konkubinen, så slår ju de ihop sig istället då mot Wu.
Ja, det här är så stökigt.
Och de försöker då prata illa om Wu till kejsaren och sådär. Men här visar ju då Wu vilken maktspelerska hon är, redan som ung egentligen.
Ja.
Och hon ser då till att bli allierad med alla i palatset som har låg rang.
Mm.
Alltså de som formellt står under henne, de anställda i palatset. Hon ger dem presenter och sådär. Och på det här sättet så får hon ju tillgång till information från dem då. Och kan orientera sig i de här intrigerna på ett sätt som kejsarinnan aldrig kunde begripa riktigt.
Nej, det här är ju hennes strategi som kommer gälla för resten av hennes tid i livet. Att det, den som vet mest har makten.
Mm.
Och hon kommer ju vara extremt effektiv när det gäller att insamla information. Jag märker i det här avsnittet att både jag och du har läst saker och så sen har vi funderat på vad kan man jämföra det här med?
Mm.
Och jag tänkte på Lord Varys i Game of Thrones, den här skalliga eunucken som har alla barn i riket som spionerar åt honom.
Mm.
Och på det sättet så vet han alltid mest. Att det är ungefär samma sak som gäller. Som du säger, det lägre skiktet används för att hålla koll på det högre skiktet som hon själv spionerar på. Och de är ju på ett sätt osynliga inför dem.
Så här skulle det fortsätta ett tag att det var intrigerande och rivalitet. Wu, hon hade ju redan fått en son när vi kom in i nästa skede.
Just det.
Med kejsaren. Och totalt ska hon ju få 4 söner. Och till slut så födde hon också då en dotter. Och en dag så ska kejsarinnan Wang då hälsa på den här nyfödda. Och gå in i rummet där barnet ligger för att gulla med lite. Vad det verkar som så var hon helt ensam när hon gick in i rummet. Mm. Den kejsarinnan Wang. Och sen går Wu in i rummet. Kanske stryper hon barnet då. Hur som helst. När kejsaren strax efteråt också kommer in och tar bort täcket där, så visar det sig att dottern är död. Och Wu skriker. Och kejsaren frågar personalen som då oavsett orsak här är snärda av Wu. Och de svarar: kejsarinnan var här. Varpå kejsaren då konstaterar att kejsarinnan har mördat min dotter. Pettersson skriver: men i historieböckerna blir konkubinens ondska större ju yngre källan är. I den äldsta, Yu Tangshu, nämns inte händelsen. I Xin Tangshu kvävs barnet. Och i den yngsta, Cixi Tongyan, stryps det. Hennes falskhet ökar alltså.
Mm.
Och det är där vi var inne på innan här med de här källorna och att det blir värre och värre ju yngre källorna är.
Den här tendensen, ja. Han ger dessutom flera så här sakliga förklaringar till vad som kan ha hänt. Allting från plötslig spädbarnsdöd till en slags förlossningspsykos till att det såklart inte har hänt. Det här är bevismaterial 1 när hon ställs inför rätta i kinesisk historieskrivning. Att hon dödade sitt eget barn för att klättra i hierarkin. Jag tycker att den här berättelsen känns kryddad. Det är så extremt beräknande cyniskt. Men det är klart, vad vet man?
Ja, vad vet man? Det man vet lite mer om i efterhand, det går ju inte helt i otakt med den här metoden. Jag menar att hon har ju beter sig som ett as även senare. Och hon befinner sig ju som konkubin i ett harem där hennes barn egentligen är... De är ju... i farozonen hela tiden eftersom de är potentiella kanske arvtagare.
Mm, det är sant.
Och så om hon kan så att säga skylla det här på kejsarinnan på något sätt, så kanske det får vara värt att offra ett barn. Det här är ganska länge sedan och allt som skedde, som Pettersson påpekar också, är ju på liv och död för de inblandade.
Mm.
Så det handlar inte bara kanske om att det har fått sig så mycket makt som möjligt i det här läget, utan snarare att ja, se till att man och sina barn överlever.
Precis.
Vilket blir ironiskt eftersom hon just dödat ett barn i så fall.
Ja.
Hur som helst, kejsaren vill ju då bli av med Wang som kommer från en fin släkt. Och hans egen far, alltså den föregående kejsaren, har ju bestämt att de skulle gifta sig och sådär.
Mm.
Hans rådgivare tycker att det är en mycket dålig idé att ersätta Wang med den här konkubinen. Som dessutom... redan var konkubin under hans fars styre.
Just det. De kastar hela boken av kinesisk byråkrati på kejsaren.
Mm.
Det här är otänkbart, vi har inget prejudikat. Det skulle kräva mycket pappersarbete om det här skulle gå igenom. Grejen är ju det att de har ju allt att vinna på den här situationen. För de här rådsmännen och ministrarna, de är ganska glada över att ha en barnlös kejsarinna. För då kan de själva utse en blivande kronprins, välja någon svag stackare och på det sättet stärka ministrarnas makt på kejsarens bekostnad. Mm. Så de ser ju också efter sin egen politiska position.
Ja, och nu kommer då Wu och saboterar hela deras intrikata upplägg.
Precis, med en hel familj full med färdiga kronprinsar.
Ja, och år 655 så händer det då. Då degraderas kejsarinnan Wang och även den här konkubinen som man tidigare hade... varit kär i, eller hur det var.
Just det, ciao.
Mm, just det. De anklagas för att ha planerat något slags giftmord och sen så förvandlas de till vanliga människor och sätts i fångenskap inne i palatset.
Precis, berättelsen som krönikorna återger är dramatisk. Först så fängslar de, som du säger, de båda kvinnorna. Sen efter hon har fått information om att kejsaren har besökt sina före detta älsklingar, så tänker hon att bara han inte börjar få kalla fötter nu. Så vad hon gör är att hon hugger av de fötterna och sen dränker hon dem i kistor med vin. Det här är en berättelse där man faktiskt starkt får ifrågasätta trovärdigheten, eftersom den återkommer tidigare i historien om en enkedrottning från Han-dynastin. Alltså det är, Pettersson kallar det en skröna för att beskriva orättmätigt mäktiga kvinnor.
Mm.
Så att det här har antingen hänt precis likadant tidigare i historien, eller så hittar man på lite grann. Däremot, vad som är helt sant är ju att de sätts ur spel. Alltså, de här två konkurrenterna till hennes maktposition försvinner.
Ja, de gör ju det på något vis. Sen är det ju så att det står ju också att de ska ha legat i det där karet utan händer och fötter i flera dagar, och så lång tid tar det inte att förblöda.
Nej, det är riktigt.
Vilket är då en invändning mot att det skulle stämma. Å andra sidan, man kan ju jämföra med den här svartmålningen som har funnits av romerska kejsare.
Mm.
Caligula, Nero, Domitianus. Trots att vi vet att källorna som beskriver de här kejsarna är politiska fiender, så vi betraktar ju ändå de här kejsarna som mer eller mindre brutalt vansinniga.
Mm.
Så att vi vet att källorna är tvivelaktiga, men det sitter fortfarande kvar vad de är för personer. Och allt kan ju inte vara fel, resonerar man väl.
Nej.
Och lite grann så är vi ju med Wu också. Det är ju för mycket för att hon inte ska vara den här skurken som källorna hela tiden utmålar henne som.
Mm. Vi får ha en diskussion i slutet av avsnittet om hur ovanligt det här är för tiden och för rollen som hon hade. Hon är ju inte den första kinesiska tronpretendent som har dödat ganska många andra pretendenter för att komma fram dit. Men det som är helt självklart i alla fall är att människor som ställer sig i vägen för henne, ganska många av dem försvinner spårlöst.
Ja, så är det. Vi kan också ta ett citat från Alf Henriksson som skriver flera tusen års kinesisk historia, och därför måste han ju då sammanfatta Henrikssons kärna.
Precis, jag har också läst Henrikssons del och jag har lagt den längst bak på hennes arv, men vi kan bjuda in Henriksson är inget fan.
Han går ju ganska oproblematiskt på sina källors uppgifter, frågan kan man säga.
Ja, och han väljer ofta de källorna som ger dem mest häpnadsväckande uppgifter också.
Rubriken är ju den demoniska Wu för det första. Han skriver, Wu fick snarast möjligt barn med kejsaren, men detta strypte hon kallblodigt och anklagade därefter kejsarinnan för att ha tagit livet av det. Kejsaren blev ursinnig, avsatte ofördöjligen sin gemål och upphöjde Wu till kejsarinna i hennes ställe. Ehuru alla de kloka rådgivare han hade ärvt från sin far dristade sig att protestera mot detta handlingssätt. Den nya gemålen, efter sin upphöjelse, kallas hon i historien för Wu Ho, vilket blott betyder kejsarinnan Wu, tog inom kort hämnd på dem alla. Några dödades, andra slapp med förvisning, ex-kejsarinnan och dennas forna rival stympades och dödades i varsitt vinkrus.
I samma text så kallar han henne för denna fruktansvärda kvinna också.
Mm.
När man går igenom den kejsare som bildar Sui-dynastin så skriver han krasst att han dödade snabbt 59 andra prinsar, men utan att lägga in ett enda värderande ord i det.
Ja, det är uppseendeväckande.
Ja, alltså, Henrikssons text tycker jag har åldrat illa.
Men det gör inte att vi inte kommer att använda Henriksson.
Nej, absolut inte. Nej.
Nu är alltså vår kejsarinna här från och med år 655. Och året efter det så utses hennes son och kejsarens son alltså till kronprins, den äldsta av dem.
Mm, precis.
Som antyddes här i Henrikssons citat så fullföljde trots allt utrensningen av de som hade varit emot henne i den här maktkampen tidigare.
Jag tycker att man kan kosta på sig att kort sammanfatta hennes resa alltså. Hon är en vanlig människa som blir konkubin, som blir nunna, som blir konkubin, som blir kejsarinna.
Mm.
Det är inte raka vägen direkt, men hon har vid varje tillfälle som givits lyckats med att ta viktiga steg för att säkra sin egen position. Och nu är hon där, sitter sida vid sida med sin make. Och i Gaozong och Wu finns någonting nästan så här Akhenaton och Nefertiti-aktigt.
Mm.
Alltså när vi räknar ihop Wus sammanlagda tid på tronen så är 35 år av de här totalt 55 år som regent tillsammans med sin man.
Eller Justinianus och Theodora.
Just det, där har vi till exempel.
I det bysantiska riket.
Året 655, som du sa, året efter att deras son Li Hong blir utsedd till kronprins. Det här kanske, det de gör är inte lika dramatiskt som Akhenaton och Nefertiti som bröt helt med tidigare egyptisk tradition och sa vi ska ha en gud och det är den här solguden och så vidare. Men de gör ändå ganska kraftiga hopp från det förväntade, det gängse sättet att bete sig. Kejsaren fann det för första gången på 500 år rätt och riktigt att genomföra den viktiga Feng Shan-offret. ett slags kontraktskrivande med himmel och jorden, symboliserat genom att kejsaren ger ett offer uppe vid ett berg som visar att han har gudomlig rätt att styra, samtidigt som ministrarna ger ett offer ner vid berget vid jorden. Men den här gången, då var det kejsaren tillsammans med Wu och ett antal kvinnor som deltog i ceremonins andra del. Så nu är det kejsaren och kejsarinnan. Alltså inte kejsaren och ministrarna, kejsaren och kejsarinnan. Så, jag vet inte, lite annorlunda är det minsann.
Ja, redan före det här hade hon ju också tagit upp en gammal offerceremoni som har med sidentillverkning att göra.
Just det.
Eftersom sidenproduktionen var kvinnligt förknippad så var ju tradition att kejsarinnan skulle genomföra den ju. Men den genomförs 8 gånger egentligen bara under Tang-dynastins 3 sekler. Och hälften av de gångerna skedde ju under Wu.
Ja.
Så hon är väldigt noga med att synas här.
Ja, så är det. Verkligen.
Och sen är det ju så att kejsaren i sin tur, han har ju gått och blivit ganska krasslig redan under början på 660-talet. Och sen kommer han fortsatt att vara minst sagt krasslig. Kanske till och med så sjuk att han har fått en strok. Och det här tillståndet fortsätter ju i mer än 20 år.
Så är det. Han har stora problem med synen till exempel. Behöver få saker upplästa för sig så.
Och därför är ju hon då som också tar över rollen mycket. Att genomföra saker och ting och styra och ställa.
Eller kronprinsen. Det är ofta Li Hong som agerade som ställföreträdande kejsare under de här tiderna. Men hennes inflytande var ju starkt.
Tiderna är ju inte livet på en pinne generellt heller.
Nej, verkligen inte.
Eftersom det är krig mot kungarikena på Korea. Det kostar mycket resurser. Och det får ju folket betala. Det är torka och svält som råder under åren 668-69. En tsunami som sköljer bort tusentals människors hem och sådär.
Enligt de mest långtgående källorna under stora perioder av den här kejsarens tid så satt hon med på alla möten bakom ett draperi av bambu och styrde sin make som en liten docka.
Det här känner vi också igen ifrån avsnittet om osmanska harem.
Just det, så är det ju. Men som med mycket annat så är det svårt att säga hur sanna eller överdrivna de här berättelserna är. Men att hon hade mer makt än de flesta kejsarinnor vid det kinesiska hovet brukar ha, det är inget snack om saken. Och det här tärde på flera medlemmar vid just det kinesiska hovet. Och beroende på vilken variant av berättelsen man väljer att tro på så tärde det även på kejsaren. Det finns en berättelse, efter några år vid makten, år 663, så rullades ett kuppförsök ut mot henne. Det handlade om anklagelser om att en taoist hade fått röra sig fritt bland kvinnorna i tempelstaden och där utfört svartkonster. En, som Pettersson säger, slaskanklagelse som var både vanlig men hade drastiska följder.
Det är ungefär som när man har en kurs på en skola som man inte vet vem man ska ge. Då är det liksom någon tjänst får slasktjänsten. Där man slänger på en massa olika. Du kan ta ledarskap. Men du kan ta. Du får ta retorik. Du får ta. Ja, jag vet inte.
Just det. Eller en annan jämförelse är ju dagens Kina. Där dissidenter eller andra människor som den kinesiska staten är ute efter. Döms för att ha lämnat ut känslig information till en annan stat.
Det här är ju mycket rimligare jämförelse än min. Jag bara fastnar på ordet slask.
Ja, men i alla fall så att man byggde någon sorts vagt juridiskt case mot henne. Och med hjälp av den här anklagelsen skulle hon kunna puttas ner från tronen. Men sin vana trogen fick hon information om det pågående försöket innan det hade slutförts. Och kunde konfrontera sin make om det hela. Och istället så slutar episoden med en utrensning av de gentemot henne kritiska rösterna. Att när hon står där framför honom och säger, är det sant det här att du vill göra det av med mig? Nej.
Det tror jag väl ändå inte. Ja, hon tål ju inte någon som helst tänkbar konkurrens. Det är ju hennes hake, eller vad man ska säga. Eller förmåga.
Ja, precis. För jag menar, hon är ju ganska effektiv och duglig på att försvara sin position.
Jo, ja, Stalin hade nog suttit och nickat och varit imponerad. Kejsarens faste verkar ha varit en väldigt glad och sympatisk och varm kvinna. Till och med hennes namn betyder ju den eviga glädjens prinsessa. Det var en person som alla tyckte om.
Det kanske var ironiskt.
Det tror jag inte. Hur som helst, kejsaren tyckte om henne i alla fall.
Mm.
Och den här fasterns dotter i sin tur var ju gift med kronprinsen.
Mm.
Och var alltså svärdotter till Wu. Problemet är att Wu ville komma åt den här fastern, för hon hatar ju henne naturligtvis, eftersom hon verkar ha avskytt allt som alla andra tyckte om, ungefär som Grinchen och julen. Men för att klämma åt den här fastern så hittar hon istället på en anklagelse mot svärdottern. Hon spärrar in henne tills hon drar av svält, och därefter så sen står fastern och hennes familj iväg långt från huvudstaden.
Just det.
Varken kejsaren eller kronprinsen verkar ha vågat göra någonting åt det här, vilket också är intressant.
Nej, och det är ju en allmän poäng man kan göra gällande Wu och hennes utrensningar, att det är alltid lättare för henne att göra sig av med kvinnorna vid hovet än männen. Det blir inte så stora rättsliga ärenden, och det är inte så många som frågar efter dem när de försvinner.
Hon hade ju kunnat ge sig på fasten från början då, kan man tycka.
Mm.
Men hon kanske stod för nära kejsaren.
Det finns också,
för att dödas.
Så kan det vara, men det finns flera tillfällen. Till exempel gör hon det här mot en egen familjemedlem också. Att hon verkade efter principen, som Pettersson säger, att om man tar bort ankaret så försvinner alla de som är liksom fast kedjade vid ankaret också.
Mm,
så det är bättre att ta bort den personen som håller alla vid hovet än de här personerna som är fastsurrade i det.
Just det, och det var ju hennes sons fru i det här laget då.
Mm.
Och nu är det så att det är dags för hennes egen son, det vill säga kronprinsen, att kila vidare och dö helt enkelt, bara vid 24 års ålder.
Ja, dispyten som bryter ut är gällande hur milt sonen, den alltså blivande kejsaren, är mot de halvsystrar som pappan hade med den här konkubinen som vi dödade för ganska länge sedan i avsnittet nu. Mm. Hon som hade konkurrerat med Wang, den gamla kejsarinnan om makten. De hade i 2 decennium suttit i husarrest.
Ja, det är lite tröttsamt.
Ja, man blir ju less på det där. Man vill se frisk luft och höra fågelsång och liknande.
Sen kommer kronprinsen förbi knallarna där i palatset och träffar på sina halvsystrar som man inte har sett på jag vet inte hur länge.
Nej.
Och då är det ju inte helt orimligt att de blir glada av att se varandra och börja prata och catcha up så att säga.
Mm.
Ja, vad ni gjort här inne de senaste 20 åren och sådär.
Inte mycket.
Ja, det äter lite vindruvor. Och de är lite bekymrade över att de har ju blivit förbjudna att gifta sig.
Mm.
Så de får inte gifta sig med någon. De får inte ens gå utanför palatset förstås. Och då bestämmer sig ju den här kronprinsen för att ja, men det är klart ni ska få gifta er kära systrar och sådär.
Mm.
Hur kommer du ta emot den här informationen då?
Ja, hon kommer acceptera det som hennes son har sagt. Och direkt gifta bort de här 2 systrarna med första bästa vakt som hon ser ute i korridoren.
Ja, så är vi ju. Det var inte riktigt det de hade tänkt sig kanske.
Nej, det var inte den framtid de hade tänkt sig. Så att nu har de hamnat på olika positioner i en fråga här. Och mycket kort därefter så kommer kronprinsen falla ihop och dö.
Ja, så blev det.
Om hennes påstådda infanticid är åtalspunkt nummer 1 mot Wu, så är det i regel åtalspunkt nummer 2. Dödade hon sin son? Dödade hon kronprinsen? Vad säger källorna egentligen? Bengt Pettersson sammanfattar: i ett historieverk står det bara att han dör, inte hur. I ett annat står det uttryckligen att han mördades av kejsarinnan. I ett tredje står det att folk allmänt trodde att den himmelska kejsarinnan hade giftmördat honom. Numera tror man att hans död inte var så plötslig, utan att han lidit av en sjukdom, kanske tuberkulos, och avlidit som en följd av den.
Det är också bara gissningar. Hur ska man kunna veta det?
Nej, det är klart man inte kan.
Nej.
Det kanske står i källan att han var lite hostig.
Ja, just det. Ja, hur som helst, nu har vi också återgett de här tveksamma uppgifterna. Så att vi... det måste man ju få göra. Kanske var det så att hon låg bakom det här också. Hennes andra son, Li Hsien,
snyggt,
blir nu kronprins. Och sant eller inte så verkar det som att han ett tag försökte förbereda en statskupp för att ta över tronen.
Mm.
Man hittar i alla fall 100 rustningar i hans stall och en slav som förmodligen anger honom också.
Just det. Han hade ju inte varit den första kronprinsen som förbereder någon slags palatskupp eller militär resning mot den sittande kejsaren, att det har ju förekommit tidigare i historien. Men det kan precis lika gärna vara påhittat också.
Mm, ja, men till exempel den kejsare som tog in Wu som konkubin. Han hade ju liksom besegrat och dödat sina bröder och avsatt sin egen far.
Mm.
Så det var ju inte så himla ovanligt.
Nej.
Att sånt hände. Men problemet är ju att om man gör så mot sina föräldrar så då sitter man ju illa till sen själv.
Ja.
Pettersson skriver: trots det begångna brottens allvar älskade kejsaren fortfarande sin son och ville, även om han tvekade, förlåta honom. Kejsarinnan var av en annan åsikt. Hon ansåg att varken himmel eller jord kunde tolerera ett sådant brott och att det här var ett tillfälle att låta rätt gå före blodsband. Man nöjde sig med att avsätta honom som kronprins till vidare och placera honom i husarrest. Men i ett senare skede så kommer han ju tvingas att begå självmord också.
Mm. Så var han borta också.
Borta?
Ja, det börjar uppstå ett litet mönster här kan man tycka.
Nu är vi inne på den tredje kronprinsen.
Just det.
Den tredje sonen att bli kronprins alltså.
Li Qian.
Mm, eller Song Song
mm.
som är det namn han har som kejsare sen.
Precis. För bara några år senare, 683, kommer den då 55-åriga kejsaren Gao Song att plocka ner skylten.
Ja, nu har han ju varit sjuk väldigt, väldigt länge här då.
Ja, och 55 år, det är ju en ansenlig ålder på 600-talet ändå.
Ja, men det är inte så kul när halva livet har gått åt till att vara så här dålig som han har varit.
Nej, Gao Song hade det inte alltid så lätt. Kvar att rådda skutan finns Wu och sonen som nu lyftes upp till att bli ny kejsare.
Mm. Han blev inte jättelångvarig då. Han försökte göra en av sina konkubiner till kejsarinna och den här konkubinens pappa till minister.
Mm.
Och då var det någon som protesterade pliktskyldigt mot det här och sa att så här kanske vi inte ska göra. Och då skrek han att han kunde minsann ge hela världen åt vem han ville, typ. Och det skulle han inte ha sagt.
Det visade sig att han inte kunde det.
Nej, Wu betraktar ju det här uttalandet som ett brott och låter arrestera sin tredje son och sätta honom också i husarrest. Och att han var kejsare spelar ingen roll alls där.
Nej, precis. Så att det blir mindre än ett år vid den här nya storslagna kejsarepoken. Så kan det vara.
Då är ni inne på den fjärde sonen och sätta upp på tronen. Nu börjar det ju sina i den här kassakistan av söner.
Li Dan.
Ja, redan från början så blir det ganska klart att han är inte något annat än en marionett. Och han kommer att hålla sig i en avskild del av palatset, förmodligen i förlamande skräck. Det här törs jag inte gå ut.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så att nu är hon i den positionen som, det här har ju fler kvinnliga regenter varit i historien. Man är enkekejsarinna.
Mm.
Makens död har inneburit att man har ärvt en position, ett maktnätverk och en status som innebär att man de facto har regeringsmakten.
Mm.
Det här går ju att lyfta andra kinesiska kejsarinnor som har haft liknande positioner också. Så det är inte det här som gör henne unik. Men här, redan här får man ju säga att hon ensam har makten i Kina.
År 684, alltså ungefär i samma veva som den här sonen Song Song avsätts, så blir det ett uppror också, ett massivt uppror mot allt det här. Mm. Det är en ättling till en tidigare mäktig general som leder det här upproret, och Wu sätter sig ner och funderar, nu måste vi ju banka ner det här på något effektivt sätt. Så hon skickar iväg en armé på ungefär 300 000 soldater.
Det är inga små siffror. Nej, det är också typisk så här kinesisk skala. I en bisats så står det helt plötsligt 120 000 motståndsmän eller 300 000 soldater.
Det bor många människor i Kina och gjorde det redan då, ja.
Ja.
Sen tar hon tur med en minst lika viktig sak, och det är nämligen att gräva upp de här upprorsmakarnas förfäder och krossa kisterna. Samt då postumt befria dem från sina titlar.
Ja.
Det här ska man inte förbegå.
Nej.
De ska ju skymfas. Den här upprorsarmén, den hävdar sig faktiskt inledningsvis ganska hyfsat. Men är ju egentligen, den är alldeles för numärt underlägsen. Och upproret kommer att krossas. Minst 7000 rebeller blir halshuggna. Och perioden som följer sen har ibland annat historiker kallat för skräckväldet. Det har ju sina likheter med det skräckvälde i Frankrike på 1790-talet som vi tänker på när vi hör ordet ju. Och det är en rättvisande beskrivning också, får man ju konstatera. Vad det handlar om är att det är angiverier och utrensningar. Det är det som dominerar den här perioden.
Ja, hon har ju den här modellen som har varit så framgångsrik för henne i de här palatsintrigerna, att den som vet mest sitter med trumf på hand. Och det är det där som hon växlar upp och egentligen inför på en nationell nivå.
Mm.
Att människor, egentligen vem som helst, kan ange en annan människa. Och det blir politisk ammunition i hennes händer.
Ja, hon har ju en idé som är ganska innovativ, och det är att sätta ut en slags brevlåda.
Det här är ju underbart.
Ja, med fyra fack då för olika typer av information som medborgarna ska kunna lämna.
Så här, i ett fack ska man kunna lägga förslag, ja. Så här tips och idéer-låda.
Så här kan vi göra samhället bättre.
Jag skulle vilja ha lite mat, just nu svälter jag enormt. Det här förbudet mot fiske ligger inte i mitt intresse. Så om vi kan häva det så vore det toppen,
ja.
Kan man lägga i den lådan. I en annan låda så kan man helt enkelt gola på sin granne.
Ja.
Jag vet att han planerar någon slags kupp mot er.
Just det. Ja, men det här ger ju henne mycket information, får man ju konstatera.
Ja.
När man väl har lagt en lapp i den där lådan så går det inte att ta upp den heller. Det är som en vanlig brevlåda.
Ja,
alltså.
Så är det.
Och Pettersson säger att det här kan vara historiens första brevlåda med den här funktionen.
Mm.
Han skriver också, det står i de äldsta källorna att hon var medveten om alla sina överträdelser och att hon visste att den kejserliga släkten Li inte var på hennes sida, oavsett vad de visade utåt. Målsättningen med hela angiverisystemet var enligt historieböckerna att skrämma motståndarna med massmord. Förmodligen hade taktiken avsedd effekt. Informationen strömade in och folk kunde, som det står, varken gå eller andas av skräck.
Mm.
Hon hade ju en hemlig poliskår också.
Just det.
Som inte låter skämmas för sig i jämförelse med 1900-talets motsvarigheter.
Nej, vad känns mest nära till hands att jämföra med? DDR och Stasi? Eller Sovjetunionen och hemliga polisen där?
Ja, alla de här tror jag.
Sovjetunionen är ju tilltalande eftersom vi då kan jämföra hennes polischef Lai Junchen med Beria.
Mm.
Och det är väl en träffande jämförelse på många sätt. För Lai Junchen är en total nyckelfigur i det här skräckväldet. Enligt källorna förfogade han över hundratals småkriminella som tillsammans kunde sammanställa påhittade anklagelser om, ja, eftersom de till synes var oberoende av varandra, kunde användas för att göra sig av med vem som helst som man behövde göra sig av med.
Ja, det är väldigt bra. Vi har här en uppgift som säger att du har tänkt förråda riket. Men vi har också en annan uppgift som säger exakt samma sak.
Ja.
Hur förklarar du detta?
Och den ena kommer ju från en av mina lejda hejdukar. Och den andra uppgiften kommer från den tredje av mina lejda hejdukar. Och
just
de känner ju inte varandra.
Nej.
Så att du ligger riktigt pyrt till här, va? Det finns ganska många berättelser om Lai Junchen. Och han är ju en expert på tortyr och sätta människor i fängelse och liknande.
Ja.
Sen så vet man inte vilka berättelser som är sanna eller inte. Det finns ju en speciellt gräslig när han frågar någon annan kille, hur torterar man bäst en person så att man får reda på rätt information?
Mm.
Och då säger den här killen, jo, men det du gör är att du tar ett stort kärl Och så sen börjar du koka under det. Och sen så ställer du personen du ska förhöra i det kärlet. Mm. Sen kommer han sjunga ut, det kan du. Men vänta, vart är du på väg? Då går ju Lai Junchen iväg för att hämta ett stort kärl.
Ja, just det. Det här är ju inte vem som helst. Det är ju Chou Xing som han frågar det här till. Det är en kollega på jämbördig nivå med honom.
Just det.
Det är ju när hela det här systemet börjar braka ihop i början på 690-talet. En anklagelse har ju kommit mot Xing då. Det skulle vara då om Bevia hade haft en kollega som hade lika mycket makt som honom.
Just det.
Och sen sitter de två och diskuterar hur ska man få folk att börja prata.
Ja.
Och så slutar det då med att Xing säger den här historien med ett upphettat kärl. Och då går den här Junchen och hämtar ett sånt. För han har ju fått order om att utreda Xing som har blivit anklagad för någonting.
Just det. Så att om det skulle vara i Sovjetunionen och Berias påhittade jämbördes skulle säga spruta in terpentin under huden. Mm. Det funkar varje gång. Vart går du? Jag ska bara hämta en spruta här borta. Sitt kvar du.
Nu så blev det ju inte så att Xing ställde sig i det där kärlet utan han kastade sig ner och bana och bad om nåd, vilket faktiskt kejsarinnan gav honom då, för han hade ju varit så behjälplig tidigare i diverse utrensningar, så att han blev bara deporterad. Men om jag får uppehålla mig lite vid Junchen här.
Ja, det är klart du får.
För han var ju så himla produktiv i det här med tortyr tillsammans med Xing då. Under det glada 680-talet. För deras del alltså. Att man till och med skrev en handbok i ämnet. Mm. Där man la fram hur man skulle gå tillväga när man torterar människor på bästa sätt. Man kunde hänga upp folk upp och ner med tyngder i huvudet och hela ättika i näsan på dem. Då mådde de inget vidare, visade sig.
Det fungerar.
Man kunde också spänna järnringar runt skallen tills det sprack, noteras det sakligt. Man föreslog också på en rad finurliga sätt hur man skulle sträcka ut en kropp på bästa sätt. Förmodligen så var ju kontentan av alla de här sätten att kroppen gick av. I början av varje förhör så skulle man också väldigt artigt redogöra för offret vilka redskap och manicker man hade. Man kan tänka sig att man med ett imponerat och entusiastiskt leende välkomnar den här tortyroffret, och så förklarar man vilka lustiga effekter som just den här mojängen kan skapa med en människokropp och sådär. Titta här, den här snurrar, den här tagghjulet, oj oj oj, har du sett? Ofta så räckte ju den här rundturen för att offret skulle bli så desperat att man börjar prata helt hämningslöst.
Så är det. Det är lite mer psykologisk tortyr på det sättet. Mm. Om man ska vidare uppehålla sig vid Junchen, varför inte? Så egentligen så finns det två stycken perioder av hans regim. Han sitter ett tag som polischef och så sen blir han kort avsatt innan han blir återinstallerad. Och när han kommer tillbaka andra gången, det är då han är som verkligen mest utspårad också. Då har han ju fått smak för kvinnor.
Ja, just det.
Och det är också en lämplig passning till just Beria som har ett fruktansvärt osympatiskt track record i det avseendet.
Ja, han var om möjligt värre än den här Junchen kanske. Det är svårt att veta hur omfattande Junchens övergrepp var så här långt efteråt. Men Beria är ju mer dokumenterade och horribla helt enkelt.
Det som var Junchens specialitet då var helt enkelt att fabricera anklagelser mot gifta män och se till att de blir ivägskickade eller avrättade och så sen ha öppen plan halva när det gäller den fru de lämnar efter sig.
Mm.
I alla fall år 697 kommer han falla offer för ett system som äter sina egna barn och han kommer avrättas efter en komplott.
Ja, men Wu, hon var ju lite ovillig att låta avrätta honom även om en domstol hade kommit fram till att han borde avrättas.
Mm.
Hon tyckte att han hade varit så himla behjälplig precis som den här Xing hade varit tidigare.
Mm.
Så helst ville hon inte det, men efter några dagar där så insåg hon att nej, hans tåg har gått. Mm. Han är väldigt impopulär här nu och jag kan ju öka min popularitet genom att låta avrätta honom. Så hon godkänner den här dödsdomen. Och den här dödsscenen är kort beskriven i källorna Och vad som hände efter hans död, det är ju att folket kastar sig över det här liket och beter sig ytterst osmakligt. Buken spettas upp och ansiktet skalas bort och hela kroppen ska ha stampats sönder till en sövja.
Mm.
Det säger ju en del om hur impopulär den här junchen var. Och historikrönikerna menar att nu kunde alla sova gott igen. Och därmed så var ju skräckväldet över också runt år 697. Wu, hon vägrade gå med på att hon hade något ansvar för det här, men det är klart hon hade.
Ja, oja. Det är den här vanliga diskussionen där Pettersson är inne på också. Hur mycket visste personen högst upp i kedjan om vad personerna under dem egentligen gjorde? Men det är klart hon visste vad som hände.
Ja, det var ju så att skräckväldet som hade pågått ganska länge här nu, det höll ju på att bli snarare ett hot än en tillgång. Och då var ju dags att avskaffa det, så det var ju en analys från den här maktmänniskan som var helt korrekt, att hon kunde till och med vinna lite poäng på att avskaffa henne.
Nu kommer vi in i den del av berättelsen som faktiskt gör Wu helt unik. Egentligen så hade hon kanske inte behövt utropa sig till kejsarinna för en ny dynasti. Hon hade ju makten de facto ändå. Men stjärnorna tycktes stå rätt år 690. Först så uppvaktades hon av en lokal ämbetsman som hade med sig 900 underskrifter som menade att hon skulle utlysa en ny dynasti. Shuo skulle den heta. Och att kejsarfamiljen nu skulle vara Wu, inte Li. Nu visar det sig att den kinesiska traditionen är lite grann som att bli socialdemokratisk partiledare. När man får frågan, är du intresserad, ska man säga nej, nej, nej,
nej.
Absolut inte.
Det här kan jag inte tro.
När Göran Persson får en mikrofon under ansiktet i Toblerone-affärens svallvågor så ska han säga nej, 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 det är det minsta jag tänker på. När det i själva verket är allt han tänker på.
Mm.
Det är så, man ska säga nej.
Det är ju samma grej som de håller på med, eller har hållit på med i Vänsterpartiet, förutom att i princip alla gör det hela tiden där.
Ja, förutom den personen som alla vet kommer bli ny partiledare.
Ja, blir det hon eller?
Ja, det blir det.
Är det klart?
Nej, men det finns ingen annan kandidat.
Nej, det är det jag menar.
När sen en grupp ministrar berättar att de har sett en fågel Fenix flyga från palatset samt att ytterligare en skrivelse med namnunderskrifter droppar in hos henne. Ja, vem är hon då att motsäga sig allt detta?
Ja, nej. Det var ju förmätet att gå emot gudarna också.
Precis.
Förutom de här 900 högst civila och vanliga människorna som hemma i sin hydda har kommit på att det vore väldigt bra om vi inskaffar en ny dynasti här nu, fort som möjligt.
Så utropandet av den här nya dynastin Shu är det som skiljer henne från alla andra kinesiska kejsarinnor genom historien. Här kliver hon upp och blir jämlike med förfäder till andra historiska eror. Pettersson skriver, varför utropade hon en ny dynasti? Kunde hon inte ha blivit kejsar av Tang? Nej, något sådant prejudikat fanns inte. Byttes den regerande familjen ut, byttes även dynastin. Å andra sidan fanns inget prejudikat för en kvinnlig kejsare heller. Den stora fördelen med en ny dynasti var maktinnehavarens legitimitet. Nu var hon den regerande dynastiska släktens främsta företrädare och kunde på så sätt inte ifrågasättas. Och det blir festligheter. Det blir allmän amnesti för alla under himlen. Det är...
Ja, det blev det hela tiden för övrigt.
Jo, men så fort man har någonting att fira så är det lite amnesti.
Det var väldigt mycket amnestier.
Ja.
Det var ju ingen fara att begå några brott knappt i Kina, för det var ändå amnesti nästa vecka, verkar det som.
Ja, och det var ju alltid uppskattat med amnestin också.
Ja, det är klart det var. Ja.
Man märker också hur aktivt hon använder religionen för att hela tiden underbygga sin maktposition. Hon behövde hitta omen som skulle rättfärdiga det här. Det var magiska stenar som hade hittats i floder och som utnämnde henne till himlens utvalda. Det var de här mytiska djuren, det flög fågel Fenix till både höger och vänster.
Det är alltså ett mytologiskt fabeldjur mer eller mindre som inte finns, vill jag påpeka.
Ja, jag tror att du kan stryka mer eller mindre.
Ja, men det som gjorde mig osäker var det här med att jag slängde in att det var en fabel.
Okej.
Okay. Det är ett mytologiskt djur.
Ja, så är det. Sen kanske det finns ovanliga fåglar som man kan missta. Fågel Fenix är ju en sorts brinnande gyllene fågel som kliver upp ur askan och återföds och så vidare. Men inte minst så använder hon buddhismen. Genom titlar, genom att bygga tempel, genom att bygga stora buddha-statyer. Pettersson skriver om detta ungefär att det är enkelt att se varför buddhismen passade. För även om buddhistiska läror i sig kanske inte är speciellt öppna för kvinnors samhälleliga inflytande, så presenterar de likväl för människor som Wu en ny arena att verka inom. Vi har ju i Kina under den här perioden konfucianismen, taoismen och buddhismen som starka filosofiska och religiösa rörelser. Taoismen, den kunde hon inte bygga något maktanspråk på, för taoismen var jättetätt knuten till den förra Tang-dynastin, som hon ju hade satt punkt för. Så att där var det svårt att använda den för att säga att jag är någonting nytt och det här är mitt claim till makten och så vidare. Konfucianismen kunde hon heller absolut inte bygga sin makt på, eftersom den i alla sina läror och i alla sina texter uttryckligen säger att kvinnor inte ska ha den positionen som hon har. Det är ju en
Den är ju väldigt hierarkiskt uppordnad.
Precis. Men det som hon kunde göra var att hon kunde använda den här buddhistiska symboliken och liksom hitta en lucka in på det sättet. En av hennes titlar som kejsarinna är Matreya och den oöverträffade heliga gudomlighetens kejsare av det gyllene hjulet. Mm. Det är en lång kejsartitel.
Ja.
Maitreya, det är en blivande Buddha. Dessutom en sorts messiasliknande figur som vittnar om en kommande storhetstid. Så att det är ju fint att bli utnämnd till. Och det här hjulet, det är ju vägen till nirvana. Så att det här är inte subtil religiös propaganda. Det är inte så här, vad menar hon egentligen? Utan hon uttryckligen säger att jag är den utvalda. Och hon kommer använda den olika tydligt under olika perioder av den här regimen. Ibland så trycker hon väldigt hårt på den religiösa symboliken och propagandan. Ibland så skalar hon tillbaka det där. Och vill framställa sig mer som en vanlig kinesisk kejsare.
Det här är mer och mer på sätt och vis som Nefertiti och Akhenaton.
Ja, det är inte en helt värdelös jämförelse.
Nej, det är bra tänkt. Avsnitt 59 tror jag förresten.
Ja, det är imponerande minne från dig, som vanligt. Religiös propaganda använder såklart hennes motståndare också. Man lyfter fram Omen som en jordbävning kort efter hennes utnämning till kejsarinna. Och då var det en massa kloka herrar som sa att det här är ett bevis på att det här är ingenting av godo. Världsalltet i sig skakar inför utnämningen. Just den jordbävningen resulterade för övrigt i att ett nytt berg uppstod. Det är ju, det undrar man hur det gick till egentligen.
Ja, det är lite oklart.
Men det kan säkert någon med geologiska kunskaper. Vi har ju en geografilärare här i och för sig. Kan ett nytt berg bara uppstå?
I den här hastigheten som beskrivs är det ju tveksamt. Men alla berg uppstår ju över tid på grund av något som kallas för konvergens, det vill säga när två tunga jordskorpor kör in i varann och krockar, då blir det bergskedjeväckning. Men det här tar ju miljoner år.
Resultatet av det här nya berget
får jag bara slänga in en brasklapp här. Det skulle ju eventuellt kunna hända på något vis som jag inte kan förklara här och nu. Om det är någon som har en invändning mot det här, för det är inte helt osannolikt. Jag vet inte hur det här berget såg ut eller hur stort det var eller vad det handlade om överhuvudtaget.
Geologiska gissningar är varmt välkomna på Historiepoddens Facebook-sida.
Ja, men jag kommer att tänka på den här himla ön i Medelhavet och det här med Atlantis. Den här som försvann. Vi pratade om det i avsnittet om minoerna.
Mm.
Och då var ju alla inne på att hur kan det bara försvinna, den här vulkanön, eller om det blir två år eller hur det var.
Mm.
Saker och ting händer ju ibland som inte är så himla lätt förklarade för oss som, trots att vi har en utbildning, frågan ändå lite grann av lekmän.
Hur många poäng skulle du ge till en elev som skrev så på provet? Saker och ting händer ju ibland som inte är så lätt att förklara. Det är en halv poäng ändå.
Ja, men
bra försök. Så är det ju.
Det var ett vulkanutbrott och sen så delades ju den här ön, vad det nu hette, i Medelhavet. Det var ju det som hände där.
Ja.
Och sannolikt är det väl någonting åt det hållet här med. Och jag kan förklara ingående hur vulkanutbrott blir till om det är det du vill.
Resultatet den här gången med det här mystiska berget som uppenbarligen sig att det blev en vild strid om hur det här om hur detta omen skulle tolkas. Var det ett bevis på att naturen gjorde uppror mot en kvinnlig regent? Eller var det i själva verket en buddhistisk symbol som visade att paradiset stod nära? Så att det gäller ju det här att komma ut med kommunikationen och vinkla det som händer till ens fördel.
Mm.
Sen måste vi vara öppna för att allt inte bara var cyniskt bruk av religionen heller. Alltså, hon är ganska öppen för att låta sig manipuleras av olika mystiker som dyker upp vid hovet. Och under ett år eller 5 år har hennes öra innan hon eller någon annan upptäcker att men herregud, de här är ju charlataner. Bort med dem.
Ja, men upptäcker hon det först efter några år eller är det så att hon har haft användning av dem fram till det att hon gör sig av med dem?
Det är intressant.
För jag kommer ju att tänka på Gustav Vasas sätt att behandla hans underhuggare.
Mm.
Väldigt nära dem fram till det att det inte passar längre. Och sen har vi en munk som är en av de här charlatanerna. Han är ju hemsk och han påminner en hel del om Rasputin i det ryska hovet.
Ska vi dra igenom några av hennes favoriter?
Jaha, ja.
Så kan vi se hur det gick för dem. Den munken du pratar om heter Huaiji. Stor osäkerhet kring uttalet där, men så kan det vara. I allmänhet utpekad som hennes älskare och absolut en av hennes stora favoriter. Han var ursprungligen gatusäljare i Luoyang som hon gjorde till i princip jämbördig huvudstad med Chang'an också.
Mm.
Det har vi inte pratat så mycket om, men Luoyang är väldigt viktig för hennes maktutövande. I alla fall, på omvägar presenteras den här gatuförsäljaren för Wu. Och genom att låta en släkting adoptera honom och göra honom till munk så kunde han röra sig fritt in och ut ur hovet där.
Ja, det är framförallt det jag tänker på när det gäller Rasputin. Men lite annat också.
Den här religiösa mystiken och så vidare.
Ja, och det faktum att han ramlar in i harmet som en räv i hönshuset.
Mm, det gör han.
Och som källorna skriver, det stökar till det hela.
Han beskrivs i källorna som grym och slösaktig. Till exempel ska han ha kommit ridande på en enorm häst och blivit upppassad av 10 eunucker. Och när han forsade fram längs med gatorna på den här enorma hästen, då fick människor kasta sig ur hans väg eller bli påridna.
Mm.
Så att det är ingen så här trevlig bild som krönikorna ger av den här munken. Men hon gav honom fullt med ansvarsområden, militära ansvarsområden, och framförallt blev han ansvarig för flera av hennes största byggnadsprojekt, där han återigen med lika delar grymhet som effektivitet alltid levererade. Mm. Han byggde stora salar åt henne till exempel.
Ja, det gjorde han faktiskt, och de var ju väldigt imponerande.
Mm. Det hjälper ju det här att ha total likgiltighet inför människors liv när man driver stora byggnadsprojekt.
Det underlättar.
I slutändan kommer de bli osams och hon kommer vända sig mot honom.
Ja, han tycker att det verkar som att hon har fått en annan favorit också, va?
Ja, det är helt riktigt. Det är en läkare som har ersatt honom.
Nu kommer jag tänka på Katarina den Stora istället.
Ja, du ser, det är
fullt av jämförelse.
Hela tiden. Det kanske inte är samma så här beria-klass på honom som på Yunchen. Men det är ju ingen härlig, sympatisk karaktär. Men det fanns ju andra människor i hennes närhet som ger lite annat intryck. Och den stora motpolen är då Di Renji. En kinesisk ämbetsman som är urklassisk i deras historieskrivning. Den fiktiva varianten av honom, domare Ti, har allt sedan Ming-perioden löst brott och slagits för rättvisa i romaner och berättelser.
Mm.
Det är nästan någon sån här Poirot-liknande karaktär i Kina.
Det är oerhört mycket jämförelser i det här avsnittet. Jag får.
Ja, det är jämförelseavsnittet.
Men jag tror att det är bra. Det är inte alla som är jättebekanta med allting som händer i Kinas historia.
Man rörde sig ju själv lite bekvämare i Berlin på 1930-talet än i ja, Kina på 600-talet.
80-talet för en del, men vi pratar om Berlinmurens fall och det där.
Just det. I alla fall, Di, under den tidigare kejsaren Gao Song, satt han som domare. Och han ska på ett enda år ha dömt i 17 000 fall utan att en enda person ska varit missnöjd över rättvisan i domarna. Det är otroligt imponerande. Det är alltså nästan 47 rättvisa domar om dagen. 4 rättvisa domar i timmen om vi förutsätter att han jobbar 12 timmars skift.
Mm-hmm.
Det är nästan så bra att det känns lite påhittat.
Mm.
Men han är en rättskaffens man, och efter att ha blivit utsänd till en av provinserna efter att ha blivit baktalad av någon av alla Wus informanter blir han tillbakakallad till hovet. Då är vi inne på kanske år 690 eller 691 eller där någonstans i alla fall. Och då blir han förhörd av kejsarinnan själv. Hon frågar lite roat så här: det verkar ha gått bra för er där borta i Ronan. Vill ni veta namnet på den som baktalade er? Det här skulle kunna vara en avgörande cutscene i något sånt här svårt rollspel, ett BioWare-spel. Här gäller det att svara rätt sak, annars kommer det gå åt pipsvängen.
Mm-hmm.
Och då gäller det att ha så hög intelligens som de har när han sakligt konstaterar: om ni anser att jag gjort något fel, ber jag om tillåtelse att få åtgärda det. Om ni inte anser att jag gjort något fel, gläds jag över det. Jag vill inte veta namnet på den som baktalade mig. Det är ju ett Alexanderhugg som löser problemet. De stiger 100 000% i aktning hos kejsarinnan på en bråkdel av en sekund. Sen finns han där med undantag för att han faktiskt kort blir fängslad av lunchen i en väldigt stökig berättelse där.
Och han kom ut därifrån med alla kroppsdelar intakt, eller?
Ja, det gjorde han. Men han finns där och ger henne råd. Och ofta är det han som intar den motsatta positionen mot vad hon vill göra. Från och med 700-talets början så kallar hon honom bara för Gualao, riksäldsten, hela Kinas byåldersman.
Mm.
De diskuterar stora religiösa byggnadsprojekt och han får henne att dra lite grann i nödbromsen. Vid ett tillfälle så ställer han sig bokstavligen i vägen för hennes häst och försöker fysiskt hindra henne från att rida iväg.
Ja.
Till en ritual som han inte tycker det ligger i hennes intresse att närvara vid.
Är då hon vänder sen efter ett tag också?
Ja, precis. Hon rider halvvägs och sen kommer hon på att nej, jag måste lyssna på min ärade rådgivare. När hon drömmer om en papegoja med brutna vingar så är det de som tolkar drömmen åt henne. Vingarna, det är dina avpoliterade söner. Ta in dem i värmen igen så kommer fågeln att kunna flyga. Och här finns ju en tendens hos de kinesiska historieskrivarna. För enligt deras sätt att se det så är det de som ser till att hon styr om kungalängden från hennes familj, från hennes brorsöner eller vilka det nu var som var nya kronprinsar, tillbaka till hennes egna söner. Och med det Tang-dynastin, familjen Li.
Mm.
Så att man räddar det som räddas kan, det tillskrivs i stort den här kloka gubben som ger henne de här råden. Han får aldrig gå i pension, trots att han ständigt ber om att få gå i pension. Men istället så kommer hon överens om en kompromiss. Du behöver inte buga längre. De där trötta stackars lederna ska inte behöva ner på marken.
Nej, det var ju generöst.
Ja, det är det väl.
Ja.
Den sista i persongalleriet som jag tycker man ska ta upp, det är bröderna Chang.
Ja, bröderna Chang.
Ja, men för det har allt att göra med när vi faktiskt slutligen ska ta bort henne från makten. Det är två stycken mycket märkliga bröder, Chang Yixi och Chang Yangzong, som år 697 dyker upp på hovet efter rekommendation från Wus dotter, prinsessan Taipei. De skickas till hennes hov för att bli hennes älskare.
Mm.
Tydligen ska de ha varit väldigt vackra, de klädde sig i vackra kläder, de sminkade sig, de var älskvärda på alla sätt och vis. Och ganska snabbt efter deras ankomst till hovet började de klättra i rang och få både militära och civila titlar och ansvar. Deras ankomst i hennes liv sammanfaller också med att hon börjar bli till åren. Hon är över 70 år gammal när hon först anländer och hon blir extremt beroende av deras hjälp. När hon är trött och sjuklig så är det de som tar över regerandet av Kina. Och där har det gått lite grann för långt. Och då börjar de resterande krafterna i Kina, ministrar, kronprinsar och liknande, tänka att nu är det dags att ta tillbaka styrstången här. För i slutet av sin bana hade Wu blivit gammal. Hon satt isolerad på hovet och egentligen kunde man bara nå henne genom de här märkliga bröderna Chang. Det var därför ett antal ministrar satt igång en kupp mot henne. Kronprinsen Li Qian involveras och i rask takt så mördas bröderna Chang. Och sen så återinförs Qian på tronen 21 år efter att han blev av med den där rollen.
Ja, det här är Song Song.
Helt riktigt. Hon sätts i husarrest och Tang-dynastin återinförs. Kläder, titlar, allting rullas tillbaka. Och ett skiljetecken sätts för den inskjutna bisats som är Wus Xiu-dynasti. I slutet av året avlider hon. Då har vi kommit in på året 705.
Jag skulle vilja backa lite kort tillbaka till det här du säger om den här kungalängan. För hon ska ju alltså skapa en egen dynasti i tanken.
Mm.
Problemet är ju att hennes egna söner heter ju Li och representerar ju egentligen den andra dynastin som har suttit tidigare, alltså Tang-dynastin.
Precis.
Så de kan hon ju inte ha. Och en annan variant då skulle ju vara att låta hennes brorson få bli kronprins, alltså en Wu helt enkelt blir det ju då.
Vilket hade varit det hon hade fått göra om det skulle vara så att den här dynastin skulle leva vidare. Då måste en Wu ta vid.
Det var ju att hon hatade ju mer eller mindre sin halvbror som var den här Wu Shengxis pappa.
Mm.
Och hon ville ju helst inte att han skulle få något inflytande, vilket han säkert skulle få i så fall. Så vad hon gjorde ganska effektivt var ju att förhala den här frågan genom att inte bestämma. Så var ju ingen av de här två familjerna, Li eller Wu, som egentligen kunde känna sig säker. Och på det sättet så satt ju hon i mitten av gungbrädan och styrde och ställde det här.
Mm.
Och det var ju en effektiv variant, men det är ingen långsiktig lösning. Och då kommer den här gubben som du pratade om in till slut och styr tillbaka till hennes egna söner då.
Mm.
Julia Lovell som har skrivit Den kinesiska muren, hon är ju inne på att Wu representerar någon slags protofeminism och skriver: hon eliminerade de flesta ur den manliga tangsläkten för att grunda sin egen matrilinjära dynasti. Och i så fall, som Pettersson skriver, så skulle ju det ha varit hennes dotter då väl, Taiping, som skulle ha tagit över. Eller är det jag som är ute och snurrar här? En matrilinjär dynasti, då skulle det ha varit en kvinna som är efterträdare.
Ja, så måste man ju tolka det. Ja.
Jag tror alltså att Lovell som skriver om 3000 år här, likt Henriksson, har sammanfattat lite väl snabbt. För att det verkar aldrig varit aktuellt överhuvudtaget att den här Taiping skulle ha tagit över tronen, eller hur?
Nej, så har jag förstått det också. Det är intressant att vi har läst precis samma källor oberoende av varandra. För det är också ställt Henriksson mot Lovell.
Jag sa, ja, men det är de här vi har lätt tillgängliga.
Så är det ju. För de är ju inne på det, bägge två, hur man ska förhålla sig till henne och hur man ska tänka kring hennes arv. Som sagt, Alf Henrikssons kinesisk historia, den är skriven år 1967. Och det är ju ett imponerande översiktsverk. Det är inte bara politik, det är ju kultur och allting som han bränner igenom på de där sidorna. Han har också någon kinesisk medskribent till just det verket. Men han var en spränglärd och mycket produktiv herre, Alf Henriksson.
Oh ja.
Däremot så har man ju läst så mycket som han har skrivit nu i den här podden att man har ju lite grann lärt sig hur han jobbar. När man slår upp en sida om en romersk kejsare eller en kinesisk kejsarinna så vet man att de källuppgifter som är mest uppseendeväckande kommer återberättas.
De sopas inte bort i första taget, nej.
Nej, och totalt ovidkommande trivia ryggar han inte undan för att trycka in heller.
Men det är ju också charmigt.
Ja, så är det. Absolut.
Det underlättar ju för våran... Det kryddar ju våra poddar också.
Ja, sannoliken. Som du sa, kapitlet heter Den demoniska Wu. Och han skriver bland annat: emellertid blev även denna fruktansvärda kvinna gammal till sist. Och det kom en dag då hon inte längre orkade se upp med alla faror som kunde hota från den opposition som hon så länge hade hållit nere. Han är verkligen inget fan, medan Julia Lovell å andra sidan presenterar en helt annan bild. Som du säger, hon pratar om protofeministiska syften, matrilinjär dynasti. Hon berättar också lite så här ovidkommande trivia. Hon tog sig manliga konkubiner, skriver Lovell. La ut stora statliga pengar på afrodisiak så potenta att nya tänder och ögonbryn påstås ha vuxit ur henne vid 70 års ålder. Så någonstans på skalan fruktansvärd demonisk kvinna och protofeminism hittar vi henne. Pettersson, han skriver om den gamla Tang-krönikan som använder ett citat ur Dokumentens bok. Dokumentens bok är en av konfucianismens fem klassiska historieverk. Citatet är då: det är inte hönan som varslar om gryningen. Gör hönan det, leder det till familjens upplösning. I en kultur så dominerad av konfucianistiska ideal är det kanske inte helt enkelt att få en, jag vet inte, saklig historieskrivning. Men jag tycker att Pettersson gör ett gott arbete i sin bok. Han går igenom flera av åtalspunkterna. Var hon grym? Ja, det var hon. Det är enkelt att visa på en lång lista med oskyldiga människor som hon dömde till döden. men det är såklart inte unikt i denna historiska epok. Som också Pettersson skriver, mördar den första kejsaren av Sui-dynastin 59 prinsar från förra dynastin.
Mm.
Vilket Henriksson inte tycker är uppseendeväckande, utan det är...
Ja, han värderar det åtminstone inte.
Nej, precis.
Han kanske tycker att det är tillräckligt makabert för att bara berätta.
Ja. Nästan alla de åtalspunkter som lyfts mot henne, grymhet, upptagenhet med dyra byggnadsprojekt när man har en befolkning som svälter och den här starka längtan att samla och bevara makt, det är punkter som man kan lyfta mot de flesta kinesiska kejsare.
Mm.
Alltså här utmärker hon sig inte påtagligt. Och hur girig var hon efter makten egentligen? Det är också det här, hon var kejsarinna i 55 år, men 35 av de här regerade hon tillsammans med sin man. Pettersson skriver, perioden är lite för lång för att hon ska kunna ansetts endast bida sin tid. Men, och den åtalspunkt som är unik för henne, det är angivarsamhället och övervakningen. Och det är såklart ironiskt mot bakgrund av dagens situation i Kina, där man inte kan ta sig in i landet, inte kan köra bil, inte kan göra någonting utan att kameror och datorer skannar ditt ansikte och håller koll på vad du gör och var du rör dig och så vidare. På 600-talet kändes det här som någonting mycket märkligt. Här bröt hon mot tidigare tradition. Och jag tänker att det nu också är det som tydligast ska hållas mot henne. Skräckväldet, Lai Junchen och allt det där. Det var inte snyggt då, det har inte blivit snyggare idag. Sen hela den här diskussionen om huruvida hon är protofeminist eller inte, den är svår. Pettersson listar flera saker. Hon gav kvinnor offentliga roller vid statliga ritualer. Hon genomförde reformer så att familjer hade samma sorgeperiod för mammor och pappor.
Kan ju också bero på att hon ville degradera konfucianismen en smula.
Ja, absolut. Och hon införde vissa lättnader så att kvinnor vid hovet under delar av året fick lämna hovet för att besöka sina familjer. Det är såklart omöjligt att komma med något fungerande svar på den här frågan eftersom ingen vet syftet bakom hennes reformer. Alltså hon är ju en imponerande och handlingskraftig person. Men jag tänker, det finns andra kvinnor i historien som har varit det. En så här vulgär jämförelse skulle kunna vara att jämföra nu med Margaret Thatcher, som också är imponerande och blev en kvinnlig ledare i en tid då det var väldigt svårt och ett sammanhang där det var väldigt svårt. Men det är ju för den saken skulle inte givet att det ligger i hennes intresse att därefter hjälpa andra kvinnor.
Nej. Ett annat exempel är förstås vår egen drottning Kristina, som blir drottning och sen ser till att ingen någonsin mer ska bli drottning efter henne eftersom kvinnor inte är lämpliga att styra, som hon säger. Så att man ska inte anta att bara för att en kvinna sitter och bestämmer så är det någon form av feminism, vilket ibland dras i sådana växlar och det blir helt galet tycker jag.
Ja, precis. Jag tänkte vi kan avsluta med en sammanfattning som Pettersson gör i sin bok. Och det han har pratat om före är hur källmaterialet inte är skrivet för att lära känna en person. Det är liksom svårt när man läser kinesiska historiska krönikor att komma personen nära. Citat. Samtidigt är det möjligt att ana en personlighet. Hon är intelligent. Hon uppskattar intelligens, kompetens och artistisk förmåga. Hon har humor och empati. Hon lider när hennes åldriga ämbetsmän tvingas buga och ser det löjliga i de omen som opportunister rapporterar och som hon själv uppmuntrar. Hon kan njuta av en meningmotståndares skarpsinne och formuleringsförmåga. Men hon mördar och torterar också. Utraderar hela släkter. Oftast gör hon det för att hålla sig kvar vid makten. Ibland gör hon det av populistiska skäl. Och ibland, vad det verkar, av paranoia. Det är svårt och kanske inte ens önskvärt att försöka få hennes långa tid vid makten att utmynna i ett enda omdöme.
Ja, det var ju väl sammanfattat.
Så är det.
Och nu har vi levererat ett rejält och mastigt avsnitt om Kina under 600-talet.
Så är det.
Utifrån hennes perspektiv i alla fall.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat hörni.
Tack så mycket, ha det bra.
Hej!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.